Veckans avsnitt av Uppskattat har på grund av tekniska problem lite bristande ljudkvalitet. Likväl intervjun med Christian Sandström, mycket intressant tycker jag, och vi väljer därför att ändå publicera avsnittet. Jag hoppas att du har överseende med detta. Trevlig lyssning.
När du frikopplar vinst från nedsidan och risken, uppsidan och nedsidan fördelas skevt, då blir det också skeva beteenden. Alltså när någon annan tar kostnaden, risken, den lämpas över på skattebetalarna, men uppsidan hamnar någon annanstans, då skapar du ett svart hål i ekonomin. Och det är det som sker i finanskrisen, det är det som skett i flera andra fall, och det är det vi menar pågår med de här olika satsningarna på grön omställning som sker idag då.
Christian Sandström är docent vid Chalmers med inriktning på teoriutveckling och teknikskiften, digitalisering och politisk förändring. För skattebetalare har han bland annat skrivit rapporterna Den industripolitiska återvändsgränden, en historia om det statliga riskkapitalet, Den industripolitiska återvändsgränden 2.0, ett växande svart hål, och An Inquiry into the Nature and Causes of the Waste of Nations. Nu är Christian återaktuell med pennan i handen, denna gången i form av en bok som han har skrivit tillsammans med forskarna Magnus Henriksson och Mikael Stenkula. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat, Christian.
Tack så mycket.
Moonshots and the New Industrial Policy, Questioning the Mission Economy är titeln på i nya bok. Vem är det som är mördaren här?
Ja, vem är mördaren? Det är alltså jag, Magnus och Mikael då som är redaktörer för den här boken, så att det är en vetenskaplig bok där vi har tagit in, totalt är vi 23 stycken forskare från olika delar av världen, olika lärosäten, som tillsammans har skrivit då 17 olika kapitel med olika infallsvinklar på detta med industripolitikens återkomst, eller om man så vill staten och kapitalet 2.0 sedan finanskrisen. Har vi sett större och större och fler industripolitiska satsningar. Industripolitik var någonting ganska perifärt innan det, skulle jag säga. Sen har miljöfrågorna växt i dignitet. Vi har sett pandemin. Vi har sett flera andra sådana här trender med stora stimulanspaket som gjort att nu är liksom det här statliga megasatsningar, så kallade moonshots, alltså att vi ska på samma sätt som amerikanska staten satte en människa på månen och det fick en massa positiva, menar man, konsekvenser i samhällsekonomin, så ska vi göra samma sak mot andra stora samhällsproblem. Vi ska lösa miljöfrågor med hjälp av en Green Deal exempelvis. Vi ska bota cancer med hjälp av en moonshot-logik då, där politiker pekar, ställer fram pengar, mobiliserar näringslivet bakom sig. Och det här är någonting som behöver skärskådas och problematiseras. Så det är det vi gör i den här boken.
Mm. Det är ju, vi pratade om uppföljare tidigare, om den industripolitiska återvändsgränden. Det här är ju, kan man säga, en uppföljare, lite slarvigt uttryck, på en tidigare bok som du också var redaktör för, som heter Questioning the Entrepreneurial State. Mm. Som ju har fått renderat stor uppmärksamhet och är väl lite en replik till Mariana Mazzucato, som vi har pratat om i tidigare podcast där du har varit. Hon skriver mycket om Mission Economy och gör sig väl ganska, hon når väl stor framgång med detta i alla fall och tjänar en del pengar på det.
Ja, precis.
Ni har ju då i den nya boken Moonshots and the New Industrial Policy skärskådat det här problemet. Delar upp boken i tre olika delar. Jag tänkte vi går igenom något lite kort. Den första är då ett teoretiskt perspektiv, The Mission Economy, Theoretical Perspectives. Mm. Vad gör ni där?
Ja, vi tar ju olika teoretiska perspektiv som hjälper oss att förklara och förstå varför sådana här industripolitiska satsningar tenderar att ske och varför de tenderar att inte fungera. Och här finns ju flera olika intressanta teorier, både en del runt politisk ekonomi, runt hur olika intressegrupper påverkar politiken till sin fördel. Sen har vi ett kapitel av den svenska sociologen Olof Hallonsten som skriver om innovationism and the new public intellectuals. Han säger egentligen att innovationism, det är någon sorts sekulär religion där innovation är något som ska frälsa oss. Vi ska åka till Silicon Valley på pilgrimsresor, där ska vi bli frälsta. Vi ska göra avkall på våra byråkratiska synder och så ska vi lyssna på någon från Google som säger att vi ska ha ett pingisbord ungefär och så blir det bra. Och att sådana här new public intellectuals som Mariana Mazzucato då, det blir en sorts överste präster som tjänar bra med pengar på att predika detta gospel för politiker, för beslutsfattare då.
Och för dem är det här ett väldigt attraktivt budskap, det vill säga att du kan med din politiska makt göra stor skillnad och skapa innovation.
Ja, oerhört mycket.
Och det är väl hennes idé, va? Att det behövs politiskt, alltså politiken är en viktig del av det här, inte att skapa ett ramverk utan att aktivt engagera sig i de här satsningarna.
Ja, precis så. Så att hon ger ju politikerna precis vad de vill ha i den här industripolitiska renässansen. Vi har ett annat kapitel av Jan Schnellenbach, professor i Tyskland, som tar då beteendeekonomiska perspektiv på the entrepreneurial state och dessa missions då, och säger att ja, politiker är också föremål för så kallad overconfidence. Man har sin confirmation bias och liknande, och det där är ju viktigt att ha med sig, att den här processen, den implementeras inte av helt rationella människor.
Nej,
det, så är det.
Men och även då får man väl säga, om den här boken är, har tre stycken nationalekonomer som redaktörer, så gränsar det mycket till sociologi.
Ja, mycket av det, absolut. Ja, absolut.
Så det är inte bara de här ekonomiska drivkrafterna, utan det är också ja, hur viktigt status är och den här gruppföreställningen.
Mm, verkligen.
Del två då av boken, Missions and Moonshots, Empirical Evidence. Då lämnar vi teorin bakom oss och går in i hur har det funkat? Vad tittar skribenterna på här?
Ja, här har vi börjar med två kapitel av en amerikansk forskare som skrev sin doktorsavhandling på de här olika historiska exemplen då, som ofta anförs. Det är ju då DARPA och de här stora satsningarna på militärteknik i USA. Det är GPS och touchscreens som man har hävdat då, det här är som det var amerikanska staten som via visionära satsningar utvecklade det här, och här visar vi egentligen att det där är en sanning med modifikation. Ja, staten har funnits där och lagt en del resurser, absolut, men det betyder ju inte att det är den enda aktören eller ens den viktiga eller ens att det fanns en intentionalitet bakom det. Sen går vi in på ett antal
Förlåt, det tränger också bort. Det är bara att titta på Nordkorea som är, får man väl säga, förhållandevis framgångsrikt med att utveckla liksom missiler och kärnvapen, men till en kostnad för medborgarna som är exceptionell. Så det är klart att du kan få fram en del saker med stora statliga satsningar, men det sker på bekostnad av någonting annat.
Ja, vad är alternativet? Mm. Här kom det ju en studie förra året där forskarna tittade på de så kallade multiplikatoreffekterna av månlandningen. Och ekonomer gillar ju sådana här multiplikatoreffekter. Det är egentligen då ringar på vattnet av en stor satsning. Och de tar fram multiplikatoreffekten för månlandningen då, hur den påverkade olika regioner och delstater i USA, och visar att den multiplikatorn, den var inte större än att du sätter upp en motorväg i mellan två delstater ungefär. Alltså vilken typ av statlig infrastruktursatsning som helst. Ja visst, det hade lite multipliers, absolut, men inte så mycket mer. Men det är någonting med det här månlandningen, det trollbinder, det är något fantasiäggande. Det är klart vi ska göra samma sak för att bota cancer eller för att lösa klimatfrågor och så vidare. Det är så tilltalande.
Ett annat exempel som tas upp här är ju vad som funkar och vad som inte funkar. Så man ska lösa hemlösheten i USA, som du nämnde.
Mm, precis. Och det är ju två amerikanska forskare, David Lucas och Chris Boudreau, som skriver om amerikanska statens försök att med en sån här mission då bota eller ta bort hemlösheten, och de visar ju då att man dubblar egentligen kostnaderna och det har ingen som helst effekt, och i slutändan är kostnaden så hög att det är $13,000 per hemlös som man bränner av per år då du hade kunnat skaffa lägenhet till allihopa som är hemlösa med de här pengarna.
Ja, det är precis, och det är inte bara det, utan med de här statliga bolåneinstituten i USA, Freddie Mac och Fannie Mae, så lyckas man också skapa en finanskris.
Ja, och vi diskuterar ju det en del i boken, och det finns mycket lärdomar runt det här. Vi har ju då först president Clinton som försöker öka home ownership, och sen har vi Bush, den yngre, som ska öka home ownership i minoritet, särskilt i vissa minoriteter då. Och i det så signar ju kongressen av att Fannie Mae och Freddie Mac ska stå för hela nedsidan, det här statliga bolåneinstitut, medan fastighetssektorn, finanssektorn får uppsidan av att börja låna ut till minoriteter i USA. Och ja, resten av det är historia, som man brukar säga. Och det där visar ju kanske för mig en av de viktigaste lärdomarna runt alla dessa missions, nämligen att när du frikopplar vinst från nedsidan och risken, uppsidan och nedsidan fördelas skevt, då blir det också skeva beteenden. Alltså när någon annan tar kostnaden, risken, den lämpas över på skattebetalarna, men uppsidan hamnar någon annanstans, då skapar du ett svart hål i ekonomin. Och det är det som sker i finanskrisen, det är det som skett i flera andra fall, och det är det vi menar pågår med de här olika satsningarna på grön omställning som sker idag då.
Och där har du, och framförallt du men också Magnus, återkommande skrivit om just detta och de stora problemen. Det är ju också ett problem, många ser ju det här som någon form av hyperkapitalism, och jag skulle se det här som en perverterad form av kapitalism. Problemet med socialism är ju att du privatiserar risken, det vill säga du får starta ett företag, men om det går bra så får du inte behålla frukten av ditt arbete, utan frukterna socialiseras, det vill säga de läggs beslag på andra. Men det är lika fel och sjukt att göra tvärtom, det vill säga att privatisera vinsten men socialisera risken, det vill säga du kan starta någonting utan risk och sen så får du behålla om det blir en framgång så får du behålla allt själv, medan om du går till skogen så är det skattebetalare och kollektivet som står för det.
Precis.
Och det har ingenting med fungerande marknadsekonomi och kapitalism att göra.
Vi kallar detta, jag brukar använda ordet bidragskapitalism, därför att Randall Holcomb, en professor i USA som skriver också i vår bok, hans begrepp för det här är political capitalism. Alltså den kapitalism som baserar sig på att du extraherar vinster ur ekonomin genom att tillskansa dig privilegier ifrån den politiska sektorn egentligen då.
Och det kan man väl säga att som kapitalist jag är inte särskilt förtjust i att andra tar mina pengar, alltså, oavsett vilken bakgrund de har eller vad de kallar sig.
Precis.
Så jag har väldigt lite med kapitalism att göra, även om det kan vara framgångsrika företagsledare som har varit duktiga på att vara just kapitalister. Men när de sen börjar ägna sig åt det här så är det inte lika bra. Ni avslutar då det här kapitel 2 med några 7 stycken takeaways. Kan inte du gå igenom för dem lite fort? Jag tycker att alla ska läsa boken, men en crash course i boken.
Men, 300 sidor skrivna av forskare med massor av referenser. Kanske inte en kioskvältare för de flesta, så att vem vet.
Nej, jag tror vi har begåvade lyssnare.
Ja, det är precis så. Men vi försöker ju här efter alla de här fallen vi har beskrivit då, och olika forskare gått igenom det. Brasiliens mission att revitalisera varvsindustrin under 2000-talet. Det är foreign aid och amerikanska statens försök att skapa utveckling i utvecklingsländer och ett antal andra exempel. Så destillerar vi ut då 7 stycken vad vi uppfattar då är lärdomar. Varför funkar inte det här och varför är det så populärt? Och det första är att man kan inte ha så här simpla angreppssätt för att lösa komplexa problem. Hemlöshet är multidimensionellt, det är sociala, det är socioekonomiska faktorer, det är normer, det är historia. Du löser inte det med ett så enkelt recept, det går inte. Nästa är att politiker och myndigheter, de är inte befriade från egen intresse, utan de agerar enligt sin egen logik. Vi visar ju i ett kapitel att myndigheter håller på och egentligen smickrar sig själva och visar upp sig själva i en god dager, och det har de ett intresse av, och de framstår ju så mycket viktigare när de kan vara en del av sådana här missions, och likaså med politiker.
Och det behöver inte alltid rendera i liksom mer pengar i plånboken, utan det kan vara status och inflytande eller en större organisation och sådär.
Absolut. Mm. Sen säger vi att de som ska utforma sådana här olika missions, de har inte information, kunskap att utforma dem på rätt sätt.
Och det är för ett enkelt exempel som kanske är lite felaktigt, men det är Hallandsåsen. Alltså, går det att sätta en människa på månen, så kan vi gräva en tunnel. Man underskattar så gravt. Ska man, stora tekniska innovationer och ny teknik är ju ofta en process där oerhört många företag och innovatörer och tekniker är inblandade, och det är lite en process som inte går att förutse. Och att tro att man kan styra sådana komplexa processer utan att ens ha i närheten av utbildning i det är faktiskt hänförande.
Ja. Nästa vi talar om här är att de här olika moonshots då, när de formuleras, då blir det i praktiken att de snedvrider konkurrensen.
Mm.
Femte då, att det här leder ju också till vad man kallar för privilegiejakt. Det vill säga att företag sätter i system och börjar gå in i den politiska sfären och försöka att skaffa sig olika typer av förmåner. Det är bidrag, det är avdrag, det är billiga lån, det är olika lagar, regler och så vidare. Så att vi får en mera lobbyinriktad ekonomi generellt sett.
Och där man tillskansar sig själv fördelar, men också kanske lite hinder i vägen för sina konkurrenter.
Ja, precis. Sjätte då, som vi säger, det är att det här leder till just moral hazard. Alltså, jag brukar säga, ingen risk är för stor när någon annan betalar. Och det där är, dels är det moraliskt, kan man faktiskt ifrågasätta rimligheten i det här att det offentliga tar risker medan det privata tar uppsidan. Men det är också ett dysfunktionellt sätt att skapa utveckling på, därför att du blir vårdslös i ditt sätt att använda resurser. Och ekonomi och miljöhänsyn handlar om motsatsen i bästa fall. Och det sista då, det är att man talar ju aldrig om den alternativa kostnaden när sådana här stora satsningar görs. Du pratar aldrig om pengarna som läggs in i det och hur de hade kunnat användas istället.
Nej, och det där är ett stort problem. Du nämnde ett exempel när vi pratade tidigare om så här, säg att du ska komma 2 meter upp i luften, så går det naturligtvis att åstadkomma det genom att göra en låda av solitt guld.
Mm.
Men det hade varit billigare och mer praktiskt att spika ihop det av trä, av träplankor.
Ja, precis.
Men 2 meter upp i luften kommer du, även om du då
och,
använder guld.
Vi har då ett kapitel här som är skrivet av mig, Maral Batbatar och Johan P. Larsson då vid University of Cambridge, och Carl Wernberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Vi visar då att inte i något fall av när forskare skriver om såna här missions, när de säger att det är framgångsrikt, så har de ens försökt att diskutera eller uppskatta kostnaden eller den alternativa användningen. De pratar inte om det överhuvudtaget. Inte ens forskarna gör det.
Nej. Och i så fall blir ju Nordkoreas missilprogram en framgång, om man inte ska jämföra med vad det kostar.
Ja, precis.
Mm. Eller i alla fall för Nordkorea. För oss andra kanske inte så mycket.
Det återstår att se.
Och sen kommer ni då in på hårda rekommendationer i del 3. Policy recommendations. Mm. Vad kommer ni fram till där?
Ja, det är 4 kapitel då, där vi försöker att peka ut en annan väg framåt. Så vi har ett kapitel av 3 holländska professorer, Mark Sanders, Erik Stam och Roy Turek, som heter The Entrepreneurial State Cannot Deliver Without an Entrepreneurial Society. Sen har vi ett kapitel av Roger Svensson vid IFN som heter Tax Incentives as an Alternative to R&D Subsidies. Han säger egentligen, okej, om det är så att vi ska ha mer FoU i samhället generellt och politiken bör knuffa lite grann så att vi får mer forskning och utveckling, resurser då, då är det nog bättre att ägna sig åt avdrag än bidrag. Mm. För bidrag leder till de här beroendena, ansökningar, byråkrati, konstiga beteenden. Bättre då att ha avdrag för alla, för vissa typer av kostnader. Sen har vi det sista kapitlet då, mina medredaktörer Magnus Henriksson och Mikael Stenkula, där de listar ett antal olika politikområden då. Det handlar om att se till att få utbildningssystemet att fungera, se till att få arbetsmarknaden att fungera, se till att ordna med äganderätter, se till att göra det enklare att ta sig in i olika sektorer, att starta företag. Så att det är vad man brukar kalla för horisontell politik. Det är alltså politik som inte är sektorspecifik, som inte är vertikal, som inte ger sig in i en viss industri och börjar peka och dra åt olika håll, utan det är breda reformer som handlar om att få ekonomin att fungera bättre. Då kommer det också bli mer innovativt.
Att låta tusen blommor blomma.
Ja, just det.
Som citerar Mao. Det vill återigen, som när jag började intressera mig för politik, så pratades det väldigt mycket om att skapa en bra mylla för företag att växa i. Mm. Och ett ramverk, politiskt och legalt ramverk, som gör att man kan verka i det. Ja. Och politikens roll blir ju då svårt nog, ska man säga, just att se till att vi har vettiga lagar och regler, att vi har ett klimat där företag kan växa, att det finns humankapital, det vill säga bra utbildningar, att folk kan läsa och skriva och räkna. Men det är ju inte så sexigt för politiker som vill klippa band, eller hur?
Nej, precis. Det leder inte till alla dessa photo opportunities. Det här är politiskt, är det tilltalande. Det är tilltalande för dagens etablerade storföretag också, för att de får ju ytterst privilegier och olika typer av gratis pengar ofta. Och det brukar inte företag säga nej till. Sen har vi hur kostnaden för det här distribueras ut över befolkningen och över de lite mindre bolagen. Vilket är ganska, kan man tycka, orättvist. Och vi har dessutom då en akademisk klass som i mångt och mycket ägnar sig åt att lovsjunga och beskriva det här som, om jag får hårdra lite, en sorts hovpoeter nästan, eller new public intellectuals som Olof Halvonsten skriver. Så det här är politiskt, det är väldigt tilltalande. Samtidigt har det skett väldigt mycket i ett land som Sverige. Bolagsskatten var väl runt 50% 1990, den är runt 20% nu. Det har blivit lättare att sätta upp aktiebolag.
Ja, alltså det svenska IT-undret och de här enhörningarna vi har och alla företag i dess efterföljd beror ju inte på att politiker har pekat med hela handen och sagt att nu ska alla hålla på med teknikutveckling, utan tvärtom så har det uppstått genom mänsklig interaktion, genom att företag startas, genom att det har skapats förutsättningar för att driva bolag. Vart det här tar vägen kan politiker inte planera fram, och det är samma bizarra logik som leder till planekonomi som ligger bakom det här. Och man ska inte underskatta, tycker jag heller, att företag styrs av egenintresse. Det kan ju kanaliseras om man har ett bra ramverk. Har du ett dåligt ramverk och dåliga incitament, det vill säga att du kan tjäna pengar på att ta andras pengar, då kommer företag göra det.
Ja, precis så.
Så att det är inte för att företagare på något sätt är mer moraliskt högstående, nödvändigtvis.
Helt riktigt.
Spännande, intressant. Vi skulle kunna prata mycket mer om detta, men jag rekommenderar lyssnarna att varmt läsa denna bok.
Ja. Jag vill bara lägga in att boken är ju då open access, så att vi har ju tagit forskningsmedel och betalat för att den ska vara tillgänglig online. Så att det är bara att gå in på förlagets hemsida, Springers hemsida, och ladda ner den.
Och detsamma gäller Questioning the Entrepreneurial Estate, va?
Stämmer. Så att jag gissar att ni kan hjälpa till att förmedla länkarna här, så ska inte det vara några konstigheter.
Nej, jättebra. Så gå in på springer.com, antar jag.
Ja, jag skickar länken.
Ja. Gå in på springer.com och så hittar ni boken där. Annars går den att hitta via Ratios hemsida, misstänker jag. Strålande. Stort tack, Christian, för denna mycket intressanta bok, och stort tack för att du tog dig tid att vara med i Uppskattat.
Tack så mycket. Trevligt att vara.
Uppskattat. Det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så får du gärna ge oss ett gott betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!